Har du klimatångest?
Nej.
Va? Och välkomna ska ni vara till Gott Folk, podden där jag, Hanna, sätter våra mest intressanta svenskar i moraliska dilemman i ett försök att komma dem lite närmare på djupet. Hur bra känner de sig själva? Hur enkelt är det att offra ett människoliv för att rädda tre andra? Och hur väljer de när inget av valen är att föredra? Och vad är en bra människa? Veckans gäst är ingen mindre än Alice Bakunke. Hon behöver väl ingen sån presentation. Ni fattar. De flesta i Sverige vet om det här. Och ärligt talat har jag lite gåshud över att ha en politiker med i podden. Hon var ju vår kultur- och demokratiminister mellan 2014 och 2019. Idag är hon ju EU-parlamentariker för Miljöpartiet ihop med bland annat han TV-väderhallåan tänkte jag kalla. Men det är lite att förminska han kanske. Han är ju meteorolog, Per Holmgren, som jag tycker verkar supervettig. Alice har jag aldrig träffat, men hon verkar också väldigt vettig. Alltså jag har någon fördom om att hon ska vara så där kristet, glad och reko. Men kanske gärna vill vara lite wild and crazy. Jag vet inte, det är bara någon dum fördom jag har. Jag har lyssnat på mycket intervjuer med henne, man tycker om henne. Alltså hon är ju en person som vill väl och fan, hon har fått mycket kritik genom åren. Inte alltid förtjänt av det tycker jag. Jag är lite nervös. Det ska bli väldigt, väldigt kul. Hon verkar supertrevlig på de sms och mobilsvar jag precis har fått. Där hon så här, köper med kaffe och annat smått och gott. Det tycker jag man ju om. Jag tycker det säger någonting om den person jag tror att hon är. Kul hörni. Just det, förlåt också för att det är lite dåligt ljud. Vi sitter i en annan studio nu för att den var upptagen på Bauer Media. Så vi sitter faktiskt på Nöjesguiden här vid Slussen där det åker massa lastbilar och skit. Och bilar som kör över det här busshindret. De håller på att tuta och grejer. Jag hoppas att det inte läcker in för mycket och att ni kan ha lite överseende med det. Nu kör vi. Hon är på ingång. Vad kul att du är här.
Ja, det här ska bli spännande.
Har du ett tektiskt schema?
Tekniskt
hektiskt. Alltså. Har du ett tekniskt
schema? Jag har tekniskt schema. Jag såg framför mig en tavla med massa olika sladdar. Ett hektiskt schema? Nej. Jag tycker att jag har ett alldeles lagom schema för mig.
Mm.
Det kanske är mer hektiskt än min mammas som är pensionär.
Mm.
Men för mig funkar det fint.
Ja. För du är ju EU-parlamentariker för Miljöpartiet tillsammans med Per Holmgren.
Ja, och Jakob Dalunde.
Okej.
Vi är tre nu sen britterna lämnade.
Ah.
Så har ju Sverige fått ett av de så kallade Brexit-mandaten. Hela parlamentet krympte.
Mm.
Vi var 751 politiker från hela EU och nu är vi 705. Men det både krympte och så fördelade man om lite beroende på hur väljarna har röstat i de olika länderna. Och i Sverige var det Miljöpartiet som drog det längsta strået.
Mm.
Så vi är nu tre parlamentariker.
Ah, okej. Okay. Och vill du förklara lite, alltså, vad gör en EU-parlamentariker? Lite kort så.
lite kort.
Basic.
Jag är vald av folket. Jag är, precis som alla andra parlamentariker, folkvalda. Och EU-parlamentet, där vi EU-parlamentariker då sitter och arbetar, det är ju en stor byggnad i Bryssel och i Strasbourg i Frankrike. Mm. Bryssel i Belgien och Strasbourg i Frankrike. Vi arbetar fram våra gemensamma lagar. De frågor som är gränsöverskridande. De frågor som påverkar oss utifrån.
Mm. Skriv exempel på en sån fråga.
Miljöfrågor, klimatfrågor. En typisk fråga, ett typiskt politikområde som inte har några gränser.
Mm.
Polens utsläpp påverkar Sverige och svenskarna. Och därför är det en typisk ett sånt ämnesområde som vi tar gemensamma beslut kring. Men det handlar ju också väldigt mycket om handel. Tullar, möjligheter att bedriva företag internationellt, alltså med andra länder i EU och utanför EU. migration, brottslighet, sånt som vi vill reglera tillsammans som rör sig över gränserna.
Mm.
Så, kring sådana frågor arbetar vi och arbetar fram lagar och regler kring.
Mm. Ja, för att man har ju någon sån där, de som är EU-kritiska, tänker jag i mitt huvud då, tänker så här, där sitter de och bestämmer liksom vilken böj det får vara på en gurka och sådär. Mm. Men det är liksom lite större frågor, men det kan också vara smått, eller?
Ja, men det är ju en extrem nidbild nästan. Mm. Det händer ju väldigt, väldigt sällan. De flesta frågor är verkligen större och gränsöverskridande. Vi är ju också placerade i olika så kallade utskott och jag arbetar i LIBE-utskottet. Det är utskottet där vi hanterar medborgarnas fri- och rättigheter. Ett lagtungt utskott, det tyngsta. Det finns inget annat utskott som man behandlar och arbetar med så många olika lagar som just i LIBE-utskottet. Och det är de svåraste av frågor.
Mm. Jag tänker i den här gröna gruppen där du befinner dig, är man lite så här extra stolt över Greta Thunberg och liksom, alltså som svensk, känner man som att
eller det är nog allmänt, alltså jag vet inte om vi är extra stolta. Jag tror att många svenskar, oavsett vilken partigrupp de är med i.
Men jag tänker att lyssnar den övriga gruppen lite mer på er för att ni
ja, det tror jag inte. Men alla svenskar skulle jag säga är ju stolta över den enorma påverkan som Greta Thunberg har haft på både barn, unga och vuxna runt om i hela världen. Jag tror inte vi riktigt greppade ännu. Hennes namn kommer ju stå i historieböckerna som en av de få svenskar som faktiskt har gjort skillnad i världen genom tiderna, skulle jag vilja säga. Mycket imponerande.
Det är väldigt coolt. Har du träffat henne?
Nej.
Nej.
Det
känns som att ni borde ju ha varit i samma sammanhang.
Nej, men vi har ju haft som strategi från Miljöpartiet redan sedan hon sattes utanför riksdagen att inte på något sätt befläcka henne med politik, utan tvärtom så samtalar vi om detta och bestämde oss för att inte gå fram och ta bilder med henne och så vidare.
Alltså ni inte ska claima henne till er. Liksom.
För det tror vi att vi är mer skada än nytta. Andra politiker har ju däremot gjort det. Och vi har verkligen försökt att hålla ett tydligt avstånd. Hon är aktivist. Mm. Vi är politiker. Det är två olika saker. Mm.
Den här podden handlar till stor del om vad som är en bra människa. Tycker du att du är en bra människa?
Nej. Det skulle jag väl inte säga. Eller det är aldrig något jag har gått runt och reflekterat kring.
Nej.
Vad är en bra människa? Det är ju så oerhört relativt, skulle jag säga. Och jag vet inte ens vad den... Jag har svårt att definiera vad en bra människa är.
Om du skulle försöka då?
Nej, men jag tror att strävan efter att göra så lite ont som möjligt är något bra.
Mm.
Eftersom vi människor ju med all uppenbar tydlighet har alldeles för lätt för att förstöra för andra människor och förstöra vår planet. Mm. Så just den där strävan, det skulle jag säga, är något gott. Och jag försöker att göra så lite skada som möjligt.
Har du liksom tillfällen eller situationer då du känner dig lite extra bra då? Tänk om du inte går runt i livet och liksom slår dig för bröstet och tänker att jag är en bra person. Men finns det liksom tillfällen då du känner att...
Där jag mår bra tillfredsställd med mig där, själv.
Ja. Ja.
Jo, men jag känner mig tillfreds med mig själv när jag jobbar hårt.
Mm.
Jag har aldrig varit smartast, aldrig varit roligast, aldrig varit snyggast. Men jag har ofta varit bäst på att arbeta hårt.
Ja, det är ju en talang i sig verkligen.
Ja, men verkligen. Ja. Ja, men genom hela livet. När de andra sprang 5 varv, då sprang jag 8. När de andra läste 2 böcker, då läste jag 6.
Mm.
Alltså, jag är ett resultat av arbetsseger.
Mm.
Och det är för mig också tillfredsställande. Jag har med andra ord väldigt gott självförtroende. Det vill säga, jag har en god tilltro till min förmåga att prestera.
Mm.
Det är väldigt få saker genom livet som jag inte har trott mig kunna åstadkomma om jag får tillräckligt mycket tid på mig.
Mm.
Och, Och på den vägen är det. För något år sedan, eller jag, förra året åkte jag Vasaloppet.
Jaså? Ja. Alltså riktigt långa?
Ja.
Jäklar. Jag åkte Tjejvasan. Det tyckte jag räckte.
Nej, men ja, det hade ju räckt för mig också. Men då har jag haft en dröm genom hela livet att någon gång ska jag stå där. Ja. Vet, man har tittat på denna statue sen man var barn. Det är en av mina...
Och den här låten när man går i mål också. Ja, det är sån gåshud. Fråga vilken tid du åkte du på.
Men jag kommer inte ihåg, men jag kommer typ sist.
Ja,
men jag klarade alla repen. De drog ju rep hela tiden. Precis, och det var ju en fruktansvärt. Jag åkte ju med unga killar i 25-årsåldern. För man åker ju hela tiden bredvid någon. Som sa, jag bryter nu. Men jag bara, kom igen för i helvete! Här bryter vi inte! Fortsätt! Och det var så här, för människor var ju också snälla och ropade längs vägen. Ja. Så här, ni hinner inte, det är bara 3 minuter tills de drar repen. Och då var det ju folk som föll av, ja, som gav upp. Och jag bara, fortsätt! Nej, det var, jag var som en galen soldat som skrek fram medåkare i spåret. Och hela tiden var jag ju på håret. Jag kunde ju inte stanna och kissa en enda gång. Nej, inte för den sista. Så när jag kom, när man dragit sista repet bakom mig, då frågade jag, var det här sista repet? Ja, det var sista repet. Då gick jag ut och satte mig i meterhög snö och bara kissade. Ja. Och orkade nästan inte resa mig. Fikade, åt lakrissal. Alltså och tog det väldigt lugnt där en halvtimme innan jag tog sista sträckan.
Åh, gud. Ja, vad coolt.
Men då var jag bra på tal om att, att då är jag tillfredsställd. Då känner jag mig, och det är ju en helt pinsam och löjlig sak, att jag mår bra av att själv ha åkt Vasaloppet. Det är ju inget, det spelar ju ingen roll för någon annan och det är ju ingen skillnad i världen. Men jag tog det som ett exempel på att det kan både vara sådana små löjliga saker, men också förstås när jag kämpar in texter i förslag som hela parlamentet sedan antar. Det hände för några veckor sedan.
Vad var det för?
Det var ett förslag om hur EU, alltså hur vi nu 27 medlemsländer ska arbeta med att ställa om våra industrier och så i och samhällen. Och när vi fick det förslaget så saknade jag och min stab helt texter som handlar om jämställdhet och jämlikhet. För det kommer ju vara helt avgörande att vi också får jämställdhetsperspektiv på omställningen. För annars vet vi att det är framförallt kvinnor som kommer drabbas och få betala priset. Och då skrev vi in det. Och sen började vi förhandla med de olika grupperna. Och det var hårt och tufft, men... När vi sen tog beslutet, vi 751 som vi var då, för detta var någon vecka sedan, i Strasbourg. Då var mina ord där i våra texter. Och den känslan att nu har jag alltså fått politiker från höger till vänster, från helt olika partier. En majoritet av dem har nu tagit beslut om saker som jag har varit med och kämpat in. Det hade inte funnits där om det inte var för mig.
Nej. Ja, det måste ju vara. Ja, det är ju något som gör skillnad för så många kanske.
Ja, och framöver kan det göra skillnad för människor och inte minst kvinnor i hela EU under årtionden. Det kändes jättestort och bra.
Ja, grattis.
Ja, tack. Jättehäftigt.
Jag tänker det här med att du är väldigt så prestations... Eller vad ska man säga? Du har gott självförtroende. Blir inte fallet då väldigt liksom, tungt och jobbigt ifall du inte skulle ha klarat Vasan?
Jo, det hade det ju säkerligen blivit. Å andra sidan har jag ju genom livet misslyckats så många gånger. Och jag är ju typ 50 år. Jag har misslyckats.
Men gud, hur gammal är du?
Har missat det? Ja, men 48.
Ja, du ser så ung ut.
Ja. Ja. Jo, men skenet bedrar. Men jag har ju misslyckats så många gånger och så mycket. Så jag har också blivit dels väldigt bra på att förlåta mig själv. Och dels har jag förstått sedan lång tid tillbaka att det är mänskligt att göra fel. Jag gör fel hela tiden, du gör fel. Och det är helt okej. Det är ju inte det som definierar oss.
När känner du att du som liksom längst ifrån den här känslan av att känna dig bra, när känner du att, liksom, att du är dålig då, eller att du misslyckas?
Ja, men jag blir tyvärr ganska snabbt otillfredsställd med mig själv när jag inte gör. Och därför gör jag. Det är så jag mår bra. Alltså när jag inte jobbar hårt, då mår jag inte bra. Därför har jag ju alltid varit aktiv i föreningsliv. Så när jag inte jobbar med avlönat arbete, då går jag till kyrkan eller jobbar med något annat. Jag tycker om både fysiskt arbete, jag tycker om att koka soppa, dela ut soppa. Jag tycker om att packa filtar. Jag tycker om att jobba ideellt och skriva förslag till debattartiklar eller försöka göra någon sorts layout på en dator till ett flygblad eller en plansch. Alltså jag tycker det är kul. Mm. Jag blir tillfredsställd av att göra och träffa andra människor. Men det är ju jag. Och jag vet att människor tycker att det kan uppfattas som hysteriskt och jobbigt. Men jag tycker det är kul. Mm. Låt mig.
Ja, men precis. Det som är att man tänker ju då att det kan bli en sån duktig flicka press. Liksom, att du måste göra. Men om det kommer från ett ställe där man faktiskt mår bra.
Ja, jag mår så bra. Ja. Jag älskar det.
Du nämnde kyrkan. Du är troende.
Ja.
Kristen.
Ja.
Hur påverkar det någon slags... Eller hur påverkar det ditt liv?
Jag har ju varit aktiv i kyrkan sedan jag var 3 år. Så jag har väldigt svårt att säga hur mitt liv skulle vara om det inte var att att kyrkan har varit en del av mitt liv. För mig hade det gett mig ett rättesnöre. Det gav mig tidigt ett sammanhang där man diskuterade värderingsfrågor. Där vi just talade om vad som är rätt och fel och hur stora gråzonerna faktiskt är. Sen har jag haft väldigt roligt i kyrkan. Jag bodde ju på en liten ort, Hårda i Småland. Där fanns inte så mycket annat att göra heller än att vara i kyrkan. De hade ett pingisbord och jag åkte på läger med kyrkan. Så jag har haft otroligt inspirerande människor genom kyrkan och sådär.
Du har inte givit dig någon tyngd då? Alltså någon slags rädsla för att vara dålig eller hamna i helvetet? Eller liksom...
Jo, i perioder genom livet. Och som barn när man läste Bibeln och vad som stod i vissa delar av den. Så självklart. Men jag har ju ägnat den största delen som aktiv i Svenska kyrkan. Som ju är en väldigt liberal kyrka. Där... Det inte handlar om att döma andra människor utan mer om att uppmuntra andra människor och försöka presentera verktyg som man kan använda i livet.
När du jobbar som EU-parlamentariker och kanske nära då personer som tycker väldigt olika dig. Jag tänker då kanske från, vi nämnde Ungern och Polen, där... Alltså jag tänker, kan du se att religion kan vara ett problem?
Ja. Nej men, mitt uttryckt, alltså inte bara där utan här och överallt.
Jo.
Alltså i Guds namn bedrivs ju de mest fruktansvärda företeelse. Och,
jag tänker på de här HBTQ, det hatet.
Men och katolska kyrkan fortfarande när det gäller allt ifrån rätten till beslut om sin egen kropp, aborträtten. Till fördömandet av homosexuella, till kyrkans blodbad då för flera hundra år sedan och så vidare. Men det finns ju så enormt mycket helvete som kommer från våra religioner i världen. Det är ju fruktansvärt. Fruktansvärt.
Gör det någonting med din tro så kan den skakas till?
Nej, alltså det gör ingenting till, det påverkar inte min personliga tro, men det påverkar ju självklart min politiska hållning till kyrkornas makt. Jag är ju oerhört glad för att Svenska kyrkan, som jag är medlem i, är skild från svenska staten, att vi inte har en statskyrka och så vidare och så vidare.
Är du bra på att förlåta?
Ja. Eller jag har i alla fall blivit väldigt mycket bättre på att förlåta genom livet. Jag var ju väldigt mycket sämre på det när jag var ung.
För jag tänker, du pratar ju det här om att det ska vara okej att misslyckas och så. Det känns ju som att du har lättat.
Ja, nej men jag har ju jobbat med att både förlåta mig själv och andra. Mm. Och det har jag ju inte minst gjort i kyrkan och övat på det.
Mm. Kan man förlåta allt?
Ja, men det finns ju inget generellt svar på det. Utan det är upp till var och en.
Men kan du, enligt dig då, kan du förlåta?
Om jag kan förlåta allt. Jag har ju inte varit utsatt för allt. Så det är också väldigt svårt att svara på. Jag hoppas för min egen skull att jag i alla fall, om jag inte kan förlåta, så hoppas jag att jag hittar verktyg så att jag kan gå vidare även om jag har blivit utsatt för det värsta. Jag har träffat väldigt många människor som inte kan förlåta, men som också därför fortfarande är bundna på något sätt vid det oförrätten. Och jag har träffat många människor som har lyckats förlåta. Framförallt handlar det om att förlåta. Mycket har ju handlat om att förlåta sig själv. Mm. Alltså många människor som jag möter. Alltså min närmsta vän är narkoman och alkoholist. Och jag har varit med henne på många möten. Som de då har öppnat på. Ja, NA-möten, AA-möten och så. Och när man sitter där och lyssnar på människor. Eller talar med människor efter mötet. Om livet, så blir det ofta väldigt tydligt att de också dömer sig själva väldigt hårt för vad de har gjort i jakten på droger eller för att orka leva och hur de har skadat andra människor. Och det blir väldigt svårt att leva och göra bättre om man går runt och hatar sig själv.
Mm. Har du någon eller något i ditt liv som du inte kan förlåta?
Har jag någon som jag inte kan förlåta? Nej, men jag har, det finns saker som har hänt mig i mitt liv som jag då, när det hände och under lång tid, inte kunde förlåta, men som jag idag har förlåtit. Men det tog väldigt lång tid.
Vi ska gå in på ett moment som heter moralsnabbisen.
Mm.
Jag ställer snabba frågor och du får svara hur långt du vill. Ska droger legaliseras?
Nej.
Helt klart nej. Inte marijuana eller...
Du
helt,
nej. Jag tycker däremot att vi ska ta hand om människor som lever i beroenden. Att de ska få verktyg och hjälp för att bli fria från det helvetet. Men jag tycker inte att vi ska göra det lättare för människor att ta sig in genom dessa helvetesportar.
Mm.
Men vi behöver göra väldigt, väldigt mycket mer för att hjälpa människor bort från skiten.
Mm. Har du testat droger själv?
Nej, det har jag inte. Jag har trott att jag har gjort det.
Mm. Ja. Har du blivit lurad?
Ja. Men det blev ju till och med en rubrik i en tidning.
Ja, men just det.
Ja, jag trodde ju att jag hade rökt marijuana, men det visade sig att det var så här indiska smaksatta cigaretter.
Är det okej att köpa sex?
Nej.
Nej.
Punkt. Slut.
Mm. Äter du kött?
Nej.
Nej. Inte sen du var 13, va?
Nej. Mm. Nu är jag ju vegan sedan flera år tillbaka. Och innan dess var jag vegetarian i många år. Jag kommer inte ihåg hur kött smakade. Nej.
Du har inte fått något sånt. Jag tänker, du har ju 3 barn under dina graviditeter. Du har inte fått något sånt köttsug.
Ja, jo, jag hade ett sug en gång efter, vad heter det? Isterband. Småländska isterband.
Ja, för det kanske är min smak.
Ja, det var så syrligt och knaprigt och gott.
Ja.
Men det var inte så starkt att jag gav mig hän. Och jag tror att jag skulle nog bli sjuk om jag åt kött idag. Jag vet inte hur mina tarmar och mage skulle reagera.
Är hela din familj veganer?
Nej, ingen annan. Det är bara jag.
De vegetarianer eller?
Nej, de äter egentligen allt. Men det blir ju väldigt mycket vegetariskt och veganskt. Mm. Men de är ju barn och min man är en sån köttälskare. Så att kött är ett tillbehör som dyker upp ibland. Så jag vet inte vad han trycker i sig i smyg runt hörnet.
Det här tror jag att jag vet vad du kommer svara på, men jag frågar ändå. Har du klimatångest?
Nej.
Va? Jaha, jag trodde jag var helt säker på att du skulle svara ja.
Nej, jag har ingen. Nej.
Jag tänker, du måste ju läsa så mycket domedags... Å andra sidan ser du ju allt arbete som görs.
Men... Ja. Nej, och det är nog för att jag är och vill vara väldigt rationell. Ångest lönar sig inte.
Nej, svårt att styra, tänker jag.
Jo, nej, fast då, det styr jag bort från mitt huvud. Mm. Jag vill inte ägna tid åt sånt som inte ger något. Att gå runt och ha ångest, det som tar dåligt samvete. Vad gör det? Ingenting. Det gör ju bara mig till ett sämre verktyg. Jo, men... någon som inte är i full kraft. Men jag går inte runt med ångest. Däremot kan jag bli oerhört frustrerad, arg, ilsken över vad vi vuxna har gjort med den här jävla planeten. Jag blir så förbannad.
Mm.
Men jag går inte runt och har ångest.
Men är du rädd?
Jag är rädd för att vi inte ska lyckas. Att vi inte ska lyckas skapa de förutsättningar som kommande generationer behöver för att kunna bygga liv och framtid. Men jag är inte så rädd att jag inte arbetar hårt för det motsatta.
Du har inte liksom gett upp?
Nej, eller du, inte nej. På långa nej. Vägar. Jag har precis börjat.
Mm.
Det är ju synd att jag är så gammal. För jag känner att jag har precis kommit igång. Fy fasen vad jag har kraft, energi, idéer, kontakter. Jag har precis börjat.
Mm.
Jag tänker göra allt jag kan. Jag har fött 3 barn till den här världen. Skulle jag lämna dem med det här? Aldrig. Aldrig. Jag ska slåss tills jag stupar. Mm. För att vi faktiskt styr upp den här planeten.
Men hur blir det då när du vet... Du har ju väldigt mycket kunskap kring hur klimatet ser ut idag, eller på vilket sätt man kan förändra det. Och så alltså frustrationen då, jag tänker typ mot din man som sitter och äter kött, när man vet ändå att kött är ett väldigt stort problem.
Mm.
Alltså i ditt privatliv kan du inte liksom brinna av, eller?
Nej, men då tjatar jag och ser till att han äter vilt kött.
Ja.
Då köper jag en jäkla frys, vilket jag gjorde, där vi har liksom hur många döda kameler, men jag menar älgar och rådjur som helst. Och se till, jag bokar in sådana köttbilar så att de kommer med älgen för att han ska äta älg åtminstone. Alltså det finns ju alltid någonting man kan göra bättre.
Mm.
Sen är det ju summan. Och dessutom, jag lägger inte så mycket tid på andra människor.
Nej.
Alltså att vända dem eller övertala dem. Och framförallt så, för jag tror att jag påverkar andra människor bäst genom att leva som jag lär.
Mm.
Så kanske någon inspireras, någon kanske tycker att jag verkar jättejobbig, fine. Men jag gör det jag vill och tror är det bästa med mitt liv.
Mm.
Och så får andra ta sina beslut. Jag gör inte deras inventering, jag gör min.
Källsorterar du?
Ja, men det är ju så enkelt. Alla de här basic-sakerna gör jag.
Ja. Men, du har kompost?
Ja, men alltså vi har ju sån, vi bor i lägenhet nu, men ja, så vi har en sån fördelning.
Har du gjort botox?
Nej.
Nej. Ja, har du gjort fillers?
Jag har gjort jag gör ju sån här, jag kommer precis från ansiktsbehandling.
Ja, sån nålar eller laser eller vad det är.
Ja, jag vet inte. Ja,
väldigt bra.
Ja, men jag tar väldigt mycket hand om mig själv.
Ja.
Jag gör allt som inte... Jag vet inte ens vad det heter, allt jag gör. Men jag gör allt som inte är liksom större ingrepp.
Ja.
Jag älskar att gå på ansiktsbehandlingar. Tyvärr sker det inte så ofta.
Är det någon slags fåfänga eller vad är det
som... Jag tycker om att ta hand om min hy.
Mm.
Ja.
Är du för svensk abortlag?
Om jag är för svensk abortlag.
Hur det ser ut i Sverige idag.
Ja, ja men oja. Jag tycker att den är bra.
Tycker du att det är moraliskt försvarbart att abortera ett barn av den anledningen att den har Downs syndrom?
Jag tycker att varje människa, varje kvinna och man måste ta sina egna beslut.
Du tycker inte att det är någonting som ska liksom förbjudas eller liksom...
Men jag tror mycket mer på att människor ska ges verktyg för att klara av olika situationer i livet än att vi ska behöva förbjuda allting som vi inte tycker är bra.
Mm.
Alltså jag tror att många människor skräms av tanken att få ett barn som skiljer sig från de flesta andra. Men om man då blir fylld av andras erfarenheter och man får resurser att klara av det, då kanske man inte skräms lika mycket.
Mm.
Så det tycker jag är av större betydelse, att människor ska få se på alternativen, känna att det finns ett samhälle där som stöttar dem och som kommer hjälpa till. Men jag skulle aldrig få för mig att döma någon kvinna för att hon har tagit beslut om att göra abort. Därför att hon kände att hon inte skulle klara av det. Mm. Då respekterar jag henne och hennes beslut.
Hur mycket skänker du till välgörenhet varje månad?
Jag har så här autogiro. Och det är alltså till många olika organisationer. Men det ska man veta att det räcker att man bara har 50 kronor eller 100 kronor så spelar det en roll.
Men vad tror du då?
Ja, men för mig blir det ganska mycket därför att jag tjänar väldigt mycket. Mm. Men jag tycker inte att man ska jämföra sig med det. Och sen att jag då lever i det här att jag ger tionde minst liksom.
Ja, just det. 10%.
Ja, eller, ja. Ja, men liksom.
Det är ju mycket för att man tjänar mycket.
Ja, jag menar det. Men det ska inte, alltså, jag vill verkligen att alla som hör ska känna att om man så bara ger 5 kronor så spelar det roll.
Mm. Du vill inte ge någon summa här i podden? Nej.
Men, det jag däremot ska säga är att jag är rik. Mm. Jag har tjänat väldigt mycket pengar under väldigt lång tid sedan jag var i 20-årsåldern. Det är ju en ynnest att kunna ge.
Mm.
Det är ju hur häftigt som helst. Om jag skulle sätta mig och räkna på hur mycket jag har gett genom åren sedan jag var i 20-årsåldern, då skulle det bli ju enorma summor. Fatta vad häftigt att jag har kunnat göra det och ändå ha ett hus, ha 3 barn, ha skor på fötterna. Jag har ju allt jag behöver och jag kan ändå ge.
Öppnar du de här breven som du får från välgörenhetsorganisationer? Man får ju ofta liksom.
Ja, alltså jag har ju autogiro mycket.
Ja, men jag tänker man får ju ofta ett sånt brev hem där de liksom berättar vad de gör.
Ja,
och så.
Ja, men det gör jag. Jag älskar det. Och framförallt tycker jag att Läkare utan gränser sådana brev är fantastiska. Mm. Det är ju ofta en berättelse med från någon sjuksköterska eller läkare som är någonstans i världen. Där de berättar om vad som händer just där, just nu och hur pengarna som samlas in används.
Så du känner ändå att du har ett engagemang i det du ger? Liksom.
Ja, oh ja. Mm. Jag vet precis vilka organisationer som jag stöttar.
Har du varit otrogen?
Ja, på hur man definierar det. Nu var det ju väldigt, väldigt länge sedan. Och inte i den relationen jag är nu. Men det har jag ju varit.
Mm. Har du blivit bedragen?
Ja, det har jag säkert. Ja, men det har ju blivit. Ja.
Hur gammal var du när du träffade din kille eller din man?
Jag var då 31 kanske.
Ja, okej. Okay. Då hade du ju hunnit med lite innan.
Ja, precis. Mm. Ja, nej, men jag har både bedragit och blivit bedragen. Det är konstigt. Jag vet att det kändes ju så stort då.
Mm.
Det här, ungdomar. När man blir äldre så bryr man sig inte så mycket. Nej, inte alls.
Men är det också kanske hur långt förhållande man har. Jag har varit tillsammans med min kille i 15 år.
Mm.
Alltså vi träffades när vi var jättesmå.
Ja.
Och vi där är ju liksom, det är klart att det har hänt saker.
Ja. Men sen också, jag tycker också att jag är ju inte så dramatisk av mig.
Nej.
Jag lägger inte, det är ingen katastrof för mig. Alltså det stora är ju att man älskar varandra och kan vara ärliga mot varandra.
Tänker så här, ett kristet. Nu jag är ju inte eller jag kan ju inte så mycket om kristendom eller vad ska jag säga. Men jag tänker det här är väl ändå otrohet liksom en stor synd.
Eller? Nej.
Det har jag missförstått.
Men att förlåta
är större.
Är mycket mycket större.
Okej, bra.
Ja, och om du läser Bibeln så ser du att Jesus levde livet.
Ja, han drack mycket vin
och sådär. Han levde och umgicks med alla sorters människor som levde olika liv.
Mm.
Alltså att inte döma andra människor. Att försöka göra det bästa av dig själv och ditt eget liv. Det skulle jag säga är kärnan. Det finns nog få saker som jag skyr mer än människor som lägger sig i hur andra människor lever sina liv.
Mm.
Låt människor vara.
Ja.
Du vet väl ingenting om deras relation. Släpp det. Killa i din egen rumpa.
Jag har en del här som heter Vad sa du? Jag har hittat ett citat från dig som jag tänkte att du skulle få bemöta eller liksom reagera på. Som jag funderar lite över. Du sa i Renés brygga 2018, när du var med där, att jag har inte dåligt samvete. Jag har i mina mått mätt varit mån om att välja bort allting utom barnen. Det där med livspussel, det tycker jag är skitsnack.
Mm.
Vad menar du?
Ja. Nej, men jag menar, och menade nog just det jag sa, att det finns väldigt många människor som verkar tro att man måste få ihop allt man vill. Att man både ska träna, träffa sina vänner, jobba 40 timmar i veckan, Åka på semester, ha tid för sin partner och leka jättemycket med sina barn i någon jäkla park. Det här är omöjligt. Det finns till och med studier som visar på att om man skulle lyckas med allt detta i ett vanligt liv så skulle man behöva uppemot så här 40 timmar per dygn. Mm. Det har vi inte. Nej. Det finns 24 timmar, punkt slut. Och därför så tror jag att det finns en... Alltså det finns kommersiella krafter bakom som driver på att vi ska vilja göra allt det här. För att man ska kunna sälja
bli grejer. Bli bättre, till. Förändra det.
Ja, bara släpp det. Mm. Det finns inget pussel som går... Pusselbitarna är fler eller färre. Vi får inte ihop allt det där. Som då de här krafterna vill att vi ska tro att vi måste få ihop för att vårt liv ska vara fulländat. Mm. Därför att det finns inget fulländat liv. Livet är skit. jag menar, alltså allting är ju bara en stor komplott. Vi får inte gå på det. Nej. Så jag vägrar det där. Jag har inte köpt det.
Och du har inget dåligt samvete? Liksom. Jag har det är inget dåligt jagar dig.
Nej, därför att dåligt samvete är olönsamt.
Du verkar vara duktig på att styra dina tankar och känslor ändå. Att du har...
Jo, men det kommer med ålder. Jag är ju gammal, som sagt.
Jag tänker, det är så... för man är liksom en person som drivs då lite av ångest och dåligt samvete. Det är ju svårt. Jag förstår ju att det är olönsamt. Men det är väldigt svårt att... Upplever jag det som att tänka, nej, men det där är olönsamt. Jag ska inte...
Alltså, jag har ju tränat. Mm. Det är träning. Du kan träna upp din förmåga att inte ägna eller låta din hjärna ägna sig åt saker som inte ger dig eller någon annan någonting.
Vi ska gå in på dilemman. Jag har skrivit fantasidilemman som är lite så moraliskt kluriga kan man säga. Mm. Och du ska ju då ta ställning i de här. Och det är hypotetiskt så du liksom, inget sånt här, det här skulle aldrig hända. Utan det har hänt i det här. Mm. Du är på skidsemester med hela familjen. När ni sitter och äter lunch mitt i backen ser ni hur en lavin kommer i full fart ner mot den plats ni sitter. Din man springer därifrån och räddar sitt eget skinn för familjen. Lavinen når er aldrig så ni alla klarar er. Förlåter du honom?
Ja. Nej, men,
det här måste du ha funderat på.
Det här har jag verkligen funderat på. Och inte minst då när jag såg Turist och såg hur min man då som spelar pappan i den här filmen gör just detta. Nej, men jag hade ju... förlåtit honom. Vi hade ju skrattat jättemycket. Men,
skratta?
Nej, men det hade ju varit för patetiskt. Men jag hade inte blivit så förvånad. Men sen hade jag förlåtit honom. Men förstås fått mig en tankeställare. Det är så jäkla dåligt.
Mm. Hur tror du att du själv hade agerat då?
Alltså, jag vet inte. Ja, det värsta är väl att man kanske då skulle få eller hamna i en panik... känsla som gör att man reser upp och springer. Men då hade jag ju haft väldigt svårt att förlåta mig själv. Mm. Att jag skulle ha lämnat mina barn. Nej, hemskt.
Men du skulle förlåta honom.
Ja, och hoppas på att jag skulle bli förlåten också. Mm.
Din goda vän Eva Röse har skrivit ett manus till en ny dramaserie. Hon ger dig 200 sidor långt utkast för ditt utlåtande eftersom hon litar på dig. Hon själv är mycket stolt över det hon har åstadkommit. Det du läser är inte bara uselt, det är faktiskt pinsamt och nästan oläsbart. Om det här genomförs kommer det nog att skada Eva. Är du ärlig med henne?
Ja, tveklöst är jag helt ärlig med henne. Hon är ju en av mina närmsta vänner och jag kan vara helt ärlig. Jag skulle ju...
Hon kommer bli kanske väldigt sårad då. Hon kämpar med det här.
Jo, det kanske hon blir. Men hon uppskattar ärlighet. Och hon förväntar sig det av mig. Så jag skulle... ja, men jag skulle säga exakt som det är.
Är du bra, tycker du, på att liksom ge... Att vara ärlig i den typen av situationer? Lindar du in det mycket? Eller hur?
Nej. Jag lindar inte in någonting. Aldrig. Det är ju inte en bra sida hos mig. Utan det är nog en av mina sämre. Jag anser mig inte ha tid att linda in saker och ting. Vilket gör att jag allt för ofta är brutalt ärlig. Och som ledare och chef som jag är det ju inte alltid det bästa. Utan jag får ju anstränga mig för att ibland lulla till det. Eller be någon annan säga någonting som är bättre på att göra det lite snällare.
Mm. Har det hänt att du gjort folk ledsna med kritik?
Ja. Det beror ju delvis också på att jag själv älskar kritik. Jag tycker man blir bättre av det. Jag blir ju inte bra av att människor säger att jag är bra. Jag vet ju själv. Mm. Jag är fullt medveten om att jag gör fel hela tiden. då behöver jag ju kritik för också andras perspektiv på de här felen jag gör. Eller kanske på fel som jag inte har upptäckt.
Mm.
Eller misstag jag har gjort. Och då vill jag ju ge andra människor samma chans till utveckling. Men eftersom jag har varit chef och ledare i större delen av mitt vuxna liv, så har jag blivit väldigt mycket bättre på att ge konstruktiv kritik. Göra det på bra sätt.
Mm.
För att ge människor en chans att utvecklas. Samma chanser som jag vill ha att kunna utvecklas. Kritik är det bästa som finns.
Jag tänker som politiker, speciellt när du då var, du var ju kultur- och demokratiminister 2014 till 19, va? Eller? Där fick du väl ändå en del kritik?
Oh ja, det får jag ju varje dag som politiker.
Hur, och för dig då, liksom, kände du att det var hanterbart, du kunde ta det? Liksom?
Ja, men så här är det. Kritik från människor som tycker om mig, som vill mig väl och som vill att jag ska utvecklas till det bättre, är ju det tveklöst bästa som finns. Det får jag varje dag, och jag ser till att jag har människor runt omkring mig som varje dag kritiserar mig för att jag ska bli ett bättre verktyg för den värld jag vill bidra till att skapa. Kritik från människor som tycker illa om mig, kanske till och med hatar mig eller vill att det ska gå åt helvete för mig, det lyssnar jag ju inte alls på. Varför ska jag lyssna på den? Och det, så tror jag att fler skulle må bra av att kunna hantera kritiken.
Ja, skillnad på det.
Ja, det är ju en enorm skillnad. Milsvidd.
Men det är svårt kanske att veta då, ifall någon vill en väl eller inte. Eller?
Fast då får man ju se till att man samlar ihop människor eller lär sig urskilja vilka vill dig väl och vilka tycker illa om dig. Mm. I mitt fall är det inte helt svårt att identifiera.
Någon sverigedemokrat.
Men det finns ju hur många borgerliga ledarskribenter som helst som inte alls vill samma sak som Miljöpartiet. Varför ska jag lyssna på dem? Men däremot kritik från andra miljöpartister i Sverige eller i Europa eller världen. Den är ju fantastisk. Den svider ju kanske väldigt, väldigt mycket mer. Men den gör ju mig bättre.
Det är dags för möhippa för din gamla smålandspolare Lena. Du som har ett lite späckat schema hinner inte riktigt få någon insyn i de här förberedelserna. När du kommer till överraskningsmomentet av Lena då, så ser du hur alla era gamla kompisar är klädda i samiska klädedräkter och skämtjojkar. Ingen av dem är samer, men tycker att kläderna är vackra. Möhippan fotas flitigt och det finns stor chans att åka upp någon bild på Instagram. Hur agerar du?
Alltså, jag tycker att människor får ha på sig vad de vill, hur de vill. Och jag skulle då förutsätta att de här, mina gamla, var det smålandsvänner?
Ja, Värnamo
kompisar. Jag förutsätter också att de är respektfulla och inte gör nidbilder av andra människors kultur och tradition.
Ja, de skämtjojkar ju. Det är ju lite...
Ja, de skämtjojkar
ja,
också.
Ja, de är lite...
Ja, men just det där med jojken, det här är jag nog sagt till. För att jojk har ju en alldeles särskild betydelse. Då skulle jag nog säga så här på möhippan. När de då gör detta skulle jag säga så här, det där, okej, att jag förstår att ni tycker att ni har fina kläder på er, men det här med att ni skämtjojkar, det tycker jag ändå är över gränsen. Mm. Ja, jag hade nog försökt styra upp. Eller vad varit med på det?
Nej, du hade ju inte haft kläder på dig själv.
Nej.
Men det kanske kommer upp en Instagram-bild med dem och så ser man dig där.
Ja, det finns ju bilder på mig i alla konstiga sammanhang. med alla konstiga. Men jag skulle nog försöka styra upp det som jag tyckte. Men sen annars så tycker jag, alltså, de här åsiktskorridorerna och hur vissa människor försöker skrämma andra människor till att inte röra sig fritt.
Mm.
Min frihet och andra människors frihet är liksom monumental för mig. Jag skiter i vad människor tycker och tänker att jag måste göra eller säga eller se ut eller ha på mig eller inte. Det struntar jag fullständigt i. Samtidigt har jag fullaste respekt för kulturer och traditioner och skulle till exempel aldrig jojka eller skämtjojka, därför att jag har sån respekt för fenomenet jojk och vad det betyder. Men om jag skulle vilja klä mig i en vacker dräkt som också är samisk, vid ett speciellt tillfälle. Därför att det är det vackraste jag vet. Om det nu skulle vara det. Mm. Och jag tycker att det passar för tillfället. Då skulle jag ta på mig det. Och skulle inte känna att jag har gått över någon gräns. För då gör jag det med respekt. Men jag skulle liksom aldrig skämta. Jag skulle inte driva med den.
Du förstår. Alltså, så här, begreppet cultural appropriation som man slänger så mycket med nu. Alltså det här, jag tänker...
Jag tror att det finns tillfällen när människor använder sig av olika attribut på ett sätt som kan såra individer, kanske till och med hela grupper av människor. Och att man ska vara försiktig med det. Men jag tror att det finns ännu fler tillfällen när människor använder sig av det för att begränsa eller förlöjliga eller fördumma. Vi har riktiga problem här i världen. Mm. Låt oss ta tur med dem och släpp tramset.
Det är sommarsemester för hela familjen Bakunke ihop med era familjevänner med barn. Alla ska med. Problemet är bara att ett av barnen i kompisfamiljen beter sig fruktansvärt. Sexåringen gnäller på allt, skriker vid matbordet och förstör faktiskt semestern för er andra. Föräldrarna gör tafatta försök att säga till, men det blir ingen bättring. Vad gör du?
Men jag uppfostrar inte andras barn. Det skulle jag, det tycker jag är både oförskämt gentemot barnet. Mm. Att jag som vuxen bara nu inför barnets föräldrar skulle säga till. Så jag skulle aldrig...
De har en uppfostringsstil liksom, som inte... Nej, de är väldigt resiga.
Nej, men det här hänger ihop med att man inte ska lägga sig i andras val och sätt att vara. Jag har fullt upp med mina egna ungar. Och jag är, och vi är som familj långt ifrån perfekta. Jag skulle inte. Däremot så kanske jag skulle prata med mina barn när vi är själva om hur man beter sig och kanske ta detta som inte uttalat, för jag skulle inte, men ta detta som ett tillfälle att faktiskt prata om hur man kan, hur ens beteende, en individs beteende kan förstöra för en hel grupp.
Mm.
Men jag skulle inte peka ut barnet i sig. Och jag skulle inte rätta det inför
dess föräldrar. Men du kanske skulle knyta näven i byxfickan då? Och vara irriterad?
Ja, men det är ju klart. Det är väl oavsett om det är ett barn eller en vuxen som skriker i mitt öra när jag äter. Men...
Vi går vidare. Det här sista momentet. Det är tre stycken antingen eller. Pest eller kolera kanske hört talas om. Mm. Du måste välja ett av alternativen. Antingen så måste du för resten av ditt liv alltid vandra omkring med Gustav Fridolins kolbit på dig.
Ja, eller?
Eller så tvingas du göra en Instagram-post i samarbete med Ja till livet.
Nej, men det går ju inte. Jag får ju gå runt med... Ja, det här var verkligen pest eller kolera. Nej, men jag får ju gå runt med den här jävla kolbiten då. Det känns ju jobbigt, men jag kan inte göra.
Du får se någon lite sån pung till den.
Ja. Den är ganska stor.
Ja, just det.
En jättepung.
Den är ju stor. Ja, men du får ha någon ryggsäck då. Ja, det är jättejobbigt.
Det får bli.
Okej, så du skulle inte vilja göra en Instagram-post?
Nej, inte ens ett halvt inlägg.
Antingen så blir dina ungar helt oengagerade i samhällsfrågor. Det enda de vill göra är ligga på soffan och bry sig noll om politik eller världen i stort. De tänker på sig själva och bryr sig inte. Eller så blir de aktiva medlemmar i SDU en tid.
Nej, men jag skulle nog föredra att de blir aktiva medlemmar i SDU en tid. Det skulle ju svida, men jag hoppas att de vill ägna sig åt samhällsengagemang och politik och förändring. Världen behöver fler människor som faktiskt använder demokratiska verktyg. Och om de då skulle göra det så hoppas jag också att de arbetar för att förbättra den organisationen de går in i. Även om det är någon som står i rakt motsatt till vad jag tycker. Men jag har lagt mycket tid på att fostra dem till fritänkande individer. Mm. Det är skitjobbigt. Ibland ångrar jag mig.
Ja, mycket åsikter då.
Väldigt mycket. Och vi tycker inte alls lika allt. Så det finns risk för allt möjligt där. Men jag tror att...
Finns det risk för SDU, tror du?
Nej, men... Ja, jag vet inte.
Hur gamla är de?
Ja, men de är... Ja, men den äldsta är ju 15-16 och så. Mm. Ja, men det är... Ja, men de kan bli... Alltså, frihet har varit temat i deras uppfostran. Och kritiskt tänkande. Jag är väldigt glad över att de ser ut att bli människor som faktiskt tar helt egna beslut. De har nästan liksom kittlats till det. De älskar att provocera mig och göra saker som inte jag alls gör. Det är därför det är bara jag som är vegan. Till exempel. Därför att jag tvingar aldrig dem till någonting.
Det är lite revolt då kanske.
Att ja, å andra sidan så har de fått så mycket frihet så att vad är revolten?
Det är sant.
Men jag vill hellre att de är aktiva och försöker göra någonting bra för sina medmänniskor och sitt community än att de inte gör någonting alls.
Frågan är väl om man i SDU försöker göra så mycket bra för sin...
Ja, man kan förändra det. Det finns säkert människor där som vill bra saker. Men som kan, jag uppmanar också alltid alla unga människor att engagera sig i politiken. Och så säger jag till dem, bara för att du går in i ett ungdomsförbund så behöver du inte stanna där. Du kan vandra vidare tills du hittar din hemplats.
Antingen så blir du väldigt förälskad i en man som du jobbar med. Du förstår att det bara är en förälskelse och inte värt att offra ditt äktenskap för. Eller så blir din man förälskad i en kvinna han jobbar med. Men förstår att det bara är en förälskelse och inte värt att offra ert äktenskap för.
Ja, antingen är det jag eller är det han som gör samma saker.
Jag försöker få tag på det här lite.
Ja, men då skulle jag nog... Jag vill nog hellre att det är jag som... Måste jag välja så väljer jag att det är jag som blir förälskad. Men förstår att det inte är värt att offra Johannes och familjen för.
Tänker du en tung börda ändå?
Nej, tycker jag att det är så tungt. Det är väl härligt att vara lite förälskad. Det kan jag väl få vara. Ja. Mm. Jag vill, men, för jag tänker att... Fast risken är nog större att det är han. För han träffar ju så härliga, roliga människor hela tiden. Och får hångla och allt möjligt i sitt konstiga yrke. Mm.
Och du träffar lite så klimat.
Ja, ja, men killar. Jag träffar ju också. Jag sitter ju också i samma utskott som nationalister och fascister och alla möjliga.
Så det att kanske
jag
inte blir så mycket hångla.
Det blir inget pussande. Så jag önskar mig detta.
Ja, en härlig liten förälskling. Ja. Eller förälskelse. Bra! Vi är färdiga. Ja. Vi ska säga tack och hej. Är det någonting som du tyckte var extra svårt att svara på? Eller?
Jag tycker att det är svårt att svara tydligt och ärligt och bra på värderingsfrågor och moraliska dilemman. Men väldigt roligt.
Det var väldigt kul att ha dig som gäst.
Ja, tack.
Det är toppen gäst.
Vad bra.
Det känns som att du har ju hunnit fundera på mycket. Som inte jag har hunnit fundera på.
Ja, men jag är väl typ dubbelt så gammal.
Ja, jag är 30. Så
Jag kunde fött dig.
Vill du tipsa om något? Så här avslutningsvis till lyssnarna.
I livet? Ja. Överhuvudtaget. Tips om något.
Det kan vara en film. Det kan vara tankesätt. Det kan vara...
Ja. Men jag skulle vilja understryka vikten av att... Att förlåta sig själv. Vi talade ju lite om det. Mm. Och kanske kommer det med ordentligt där i svaret. Men jag möter allt för många. Inte minst unga människor. Som bannar sig själv. Som går runt med känslan av att inte ha gjort tillräckligt bra. Och som slår på sig själva.
Mm.
Sluta med det. Du är förlåten.
Mm.
Punkt.
Vad fint. Fick nästan lite så. Kås. Rys. Tack så hemskt mycket Alice Bakunke för att du kom hit.
Ja, tack för att jag fick komma.